I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Sebbes djurfakta. Här kommer djurfakta, djurfakta. Ha, nu lär vi oss om djuren. Så välkomna tillbaks, glada små pojkar och flickor. Vi är tillbaks med Sebbes djurfakta och vi kommer dra oss till ett väldigt bizarrt djur. Ett unikt djur och väldigt mystiskt djur. Vi ska nämligen färdas till Amazonas, en av de mest berikade regionerna i hela världen vad gäller djurarter och växtarter. Där finns det bland annat pirajor som är, ja, straight up de läskigaste fiskarna som finns. Men vad kan vara läskigare än pirajor? Kanske de djuren som käkar upp dem. Och då snackar jag givetvis om rosa delfiner. Ja, det är sant, ni är inte höga. De finns. Rosa delfiner existerar faktiskt i Amazonas. Och de är väldigt, väldigt mystiska, för de flesta, det finns ingen konsensus om hur exakt de här delfinerna lyckades ta sig från saltvatten till sötvatten och hur länge sedan det hände, hur deras anpassning har gått ut. För att, ja, som ni säkert kan ana, så är faktiskt de flesta delfinerna i saltvatten i havet. Och den här sortens delfiner är de enda som finns i sötvatten. Och de är inte rosa av samma anledning som flamingos är rosa. Som vi pratade i tidigare avsnitt, flamingos är rosa för att de äter så pass mycket räkor att de blir färgade rosa. Men det är inte därför delfiner är rosa. Det är nämligen att så, det vi ser som rosa hud är faktiskt ärrvävnad. Och det är för att, till skillnad från havet där det finns stora öppna ytor och man förmodligen inte kommer krocka in i någonting, så är det ganska vanligt att de här floddelfinerna river upp sin hud på, ja, stenar, träbitar, blir attackerade av andra djur eller när de slåss med varandra för rätten om att para sig med den hetaste honan i floden. Och de har betydligt sämre sonarseende än vad andra delfiner har. Men de har en rörlighet som är utomordentligt utvecklad. Betydligt mer utvecklad än havsdelfiner som kan simma snabbare men som inte har lika mycket möjlighet att röra på sig, stanna och till exempel vända väldigt snabbt, vilket floddelfiner kan. Och det är för att de har ju såklart anpassat sig till en miljö som är väldigt annorlunda än havet. Och där har ni det. Vare sig ni är en delfin eller en människa, låter inte limiteras. Ni kan klara er. Om det finns delfiner som kan klara sig i Amazonas och klara sig i rosa, så kan ni klara er om ni går utanför ramarna. Kanske ditcha det här tråkiga kontorsjobbet som ni hatar ändå och satsa på era drömmar. Följ dem, för då kan ni bli lika glada som en rosa floddelfin.
Kära lyssnare, nu kommer jag flika in här i djurfaktan. Sebastian Benner Martinez, vet du att jag har varit i Amazonas och att jag har simmat i vattnet där de rosa delfinerna finns? Samt pirajor. Ja, helt sant. Jag åkte till Amazonas för typ 3 år sedan. Jag tror det var precis, ganska strax innan pandemin bröt ut, så var jag i Amazonas. Jag åkte dit efter nyår typ. Och vi fick möjligheten att bada i floden och titta efter rosa delfiner. Och man såg ju inte jättemycket. Men plötsligt ser vi 2 rosa ryggar komma upp. Det var det enda jag såg. Så jag bara sett 2 rosa ryggar väldigt snabbt. Sen fick vi möjligheten att bada där. Och då frågade jag, hur är det med pirajerna? Och då säger killen som kör på det, nej men alltså det är lugnt. De biter bara ifall man har något sår på sig eller så. Då kan de komma. Men det är inga problem att bada här. Så jag hoppar ner. Tyckte det var skitobehagligt vetskapet. Dels det är som lervatten, så man ser ju ingenting. Det är bara brunt liksom. Men jag hoppar i, jag är där och så känner jag någonting som typ så här pockar på min mage som nästan nafsar lite. Jag kan lova att jag flög upp för den där båten. Det var nog ingen piraja, Men det var någonting som i alla fall ville putta på min mage. Och sen tänkte jag, fan, jag kan inte kliva ur så här snabbt i det här vattnet. Jag måste ner igen. Så slutade jag med att jag hoppade i 3-4 gånger till. Och till slut badade alla. Alla som var på båten badade. Men det var ett litet sådär face your fear moments genom att simma med pirajer men samtidigt vara i himmelriket då jag vet att rosa delfiner skyddade mig.
Där har vi det. Wow. Det mest kompletterade avsnittet av djurfakta någonsin. Min fakta och din vad ska man säga, iakttagelse var att faktiskt varit där.
Ja. Ja. Okay. Jag ska skicka bild till dig sen så får du se när jag hoppar i det där vattnet. Ska jag visa. Grymt.
Ja, gör det.
Då kör vi vidare. Välkomna till Galaxens bästa. Nu har ni fått höra om delfiner och simmande i Amazonas. Nu ska vi rikta fokus åt UFC 277. Paul Elvaj är i vanlig ordning med Sebastian Wendel Martinez. Vi tog en liten paus. För er som undrar varför det var inga avsnitt i måndags så betyder det att ni lyssnar kanske inte på båda avsnitten där vi informerade om att nästa avsnitt skulle komma på onsdag. Eller spelas in på onsdag. Och jag vill även tillägga då, för jag har fått frågan några måndagar sedan, när släpps avsnittet. Bortsett från vissa få undantag så brukar vi liksom sätta oss och spela in klockan 12. Och sen tar det ju sin tid, som ni vet, avsnitten kan bli en timme, det kan bli längre och sen ska det klippas lite snabbt, ljudfilerna ska paras ihop eftersom att vi spelar in på distans. Det ska laddas upp, så ja, räkna nog inte med att podden ska finnas ute för lyssning för 2 eller 3. Men börjar klockan bli 5-6, hör av er jättegärna om det är så att den inte har dykt upp. För ibland händer det också att ja, vissa grejer landar fel och att den kanske skjuts fram en dag i kalendern och sådana där prylar. Så. Men annars så vet ni, vi spelar in klockan 12. Men vänner, vi hoppar på det här direkt. Så jag börjar med dig. Alltså, upplevelser och känslor efter huvudkortet på 276.
Det var väldigt blandade känslor. Dels för att jag var vid en idyllisk typ stuga på östra kusten av Skåne på semester och hade sådär underbara naturljud runt mig samtidigt som jag hade blodigt slagsmål på skärmen framför mig. Detta var nästan, det kändes som att denna galan kompenserade för Londongalan som, ja, vi sågade den galan en hel del om hur typ tråkigt det var. Wow, vad det här var totala motsatsen. Det var så många spännande matcher och roliga avslut. Det var MMA-gudarna rättade till det, liksom. Och jag vet inte, vi kanske fick offra Anthony Smiths knä till MMA-gudarna för att få den här galan. Och jag hoppas det var värt det. Det känns så i alla fall.
Ja, 100%. Alltså, jag måste bara titta på kortet här lite snabbt. Nej, men det var ju en fullständig magi på många av de här matcherna. Och jag måste ju säga att jag hade så fel och jag hade så otroligt rätt egentligen första gången Julian Benja och Amanda Nunes möttes. För det var så här jag trodde att det skulle se ut. För det minns jag när jag pratade på att Benja har inte en chans och hit och dit. Utan Nunes kommer köra över henne. Jag tänkte att hon kommer äga henne och hon kommer förmodligen avsluta henne. Det lyckades hon inte med. Så verkligen superkrigarinna där på Benja. Men ja, Amanda Nunes, hon nämnde någonting om att hon skulle inte ha varit helt 100 till det förra mötet och ja, tydligen så stämde ju det verkligen till 100%, för hon ägde Juliana Peña i det här mötet. Det var verkligen från start till slut, men ändå Peña, vilken haka hon har alltså. Det var så många gånger hon blev prickad, jag trodde att det skulle ta slut och hon ändå lyckades rida ut. Och vi måste ge det till henne också. Hon hotade konstant ifrån botten. Varje gång hon låg under så försökte hon skicka något. Jag vet inte om det var någon udda omoplata, gogoplata typ av scenario som jag tror dök upp. Alltså jag vet inte om det var, nu är det ju några dagar sedan jag såg den här galan, men det känns som att det var minst i 2 eller 3 ronder där armen låstes upp på det där sättet. Men Nunes kom alltid loss till slut. Och ja, hon visar väl varför hon är the female goat, i alla fall just nu.
Oh ja, verkligen. Alltså, vi hade ju båda två otroligt fel. Men alltså, för att liksom sätta saker i perspektiv, jag tyckte så mycket kring Nunes talade för att liksom förra matchen var början på hennes nedgång. Liksom, hon såg inte ut att vara i bästa formen i den matchen. Och jag menar, ej, helt ärligt, jag som är 33 nu, naturligt sett kommer jag inte vara i lika bra form som jag var när jag var 28. Mm. Och man bara tänker typ, hon har varit med länge, hon har gått många tuffa matcher, gått 5 rondare en hel del. Det hade varit förståeligt och naturligt om liksom det var hennes väg ner. Och sen det här med att byta gym, det kändes som liksom allting bara kände, och jag bara trodde att liksom, ja men fan, Styles Make Fights och Peña kanske bara har den där grötiga stilen som kan liksom sabba Nunes rytm och momentum och få jobbet gjort. Men ja, alltså, vi hade båda två otroligt fel, men jag är så glad att vi hade så fel också, för att UFC behöver sina stjärnor, och det är ingen hemlighet att liksom en dominant mästare som sitter på tronen länge kommer bli en större stjärna än liksom en division där mästaren byts ut liksom en gång om året. Nunes var fantastisk, alltså verkligen fantastisk. Jag är helt beredd att säga, ja, förra matchen var en fluk. Jag brukar inte säga det liksom, för att en fighter vann, en fighter förlorade och så vidare. Det inte var så att de fuskade till sig vinsten, så är det ju rättvist. Men ja, detta bara bevisar att Nunes är mycket, mycket bättre fighter. Och hon gjorde de här justeringarna mellan matcherna som var så viktiga också. Just det här att hon bytte till southpaw väldigt ofta, och man märkte att så fort hon gjorde det så hade Peña väldigt svårt med att hålla den här aktiva jabben, den här dipjabben som hon hade i första matchen. Det var mycket svårare, för då kom den här ledande kroken sådär liksom över jabben och prickade Peña gång på gång på gång. Alltså hon blev sänkt typ, jag tror det var 3 gånger i den andra eller tredje ronden, och jag tror 5-6 gånger sammanlagt, vilket är liksom historiskt högt för damers bantamvikt. Och ja, hon hade absolut ett par stunder på marken. Jag skulle nog säga att det var nog bara armbar-försöket som verkligen, verkligen var farligt. Och sen så hade hon en bra smäll i, jag tror det var 5:e ronden. Men jag tyckte annars var detta i stort sett spel mot ett mål. Jag tyckte detta var faktiskt mycket mer övertygande än första matchen. För att första matchen var så mycket typ grötigare och liksom, och just så som submission-vinsten kom i andra ronden, liksom hookarna var inte in på oss. Men här var det liksom, nej, detta var, vad sa du om mina äggstockar, bitch? Liksom, nej, nu ska vi reda ut vem som är den riktiga mästaren. Och jag tycker Nunes visade att hon är en sann mästare genom att göra de här justeringarna. Hennes form, jag har aldrig sett henne i så här bra form någonsin. Hon gjorde allting rätt i stort sett. Sen så var det lite slarvigt, lite grötigt liksom. Det var inte den mest tekniska strikingen jag någonsin sett. Jag såg många som skrev att detta var liksom en av de bästa dammatcherna någonsin. Nej, så det var väldigt underhållande, men jag tycker det finns många bättre matcher rent tekniskt sett. Men hur man än vänder och vrider på det, Leoninnan är tillbaks. Hon såg så bra ut. Jag har väldigt svårt att se någon annan i denna viktklassen rubba henne någon gång snart.
Jag är inne på Fight Metric och kollar. Mm. Ja, det var en 5-rondare, det vet vi allihopa. Och då kollar vi då Significant Strikes. Det var 60 stycken för Peña och det var 85 stycken för Amanda Nunes. Total mängd strikes, alltså alla slag, signifikanta eller icke-signifikanta, var 239 stycken för Peña, varav 130 då ska ha suttit. Men enda 60 av dem är då signifikanta, att det verkligen händer någonting. Vad gäller Nunes så slog hon 201, alltså färre. Hon prickade egentligen också bara med 126, men däremot hennes signifikanta var betydligt mycket högre. Så hon hade en mycket bättre output om man tittade. Men kontrolltiden, alltså det är 11 minuter och 49 sekunder för Nunes. Det är noll för Peña. Men hon har 1 submission attempt och det har också Nunes. Statistiskt sett, det är ju en galen match. Alltså det är över 400 slag skickade tillsammans från båda tjejerna, och det är imponerande. Sen håller jag med dig, alltså var det en skola i teknik och en nej, men det var ju en grym match, alltså det var en fantastisk match. Jag satt på nålar under hela femrondaren, och det är sällan jag typ aldrig hyllar femrondare, men det händer ju att de är bra. Det händer att det dyker upp de här femrondarna som verkligen levererar, och den här gjorde det. Den gjorde verkligen det, och jag tycker att det är så coolt när man ser nu då en mästarinna som, eller mästare allmänt, som åker på stryk förra gången av den här underdoggen, och helt plötsligt börjar man tro lite på underdoggen. Men däremot fick jag en liten känsla av att vi verkade vara lite, eller jag verkade vara lite så halvensamma om att vara den som tippade på Peña, för att när jag började titta på andra medier så räknade ju folk bort Peña rätt rejält, insåg jag där uppledande till Fight Week, att de trodde inte på henne. Men jag håller med allt du sa där. Ja, men hon bytte camp. Det var så mycket konstiga omständigheter runt allting runt Nunes, så att jag började tvivla. Ja, men jag är ju mycket för det. Var är hon mentalt? Liksom hela den biten. Bytte camp. Var det där länge? Och liksom, vad står det för? Men wow, hon tog ju uppenbarligen då kanske helt rätt beslut, för hon kom ju tillbaka här och satte ju 15 utropstecken på Peña. Och ja, nu har vi tillbaka Amanda Nunes The Lioness som är champ. Plockar tillbaka ytterligare bälte. Men då blir frågan, vad tycker du? Peña sa ju det, ja men alla fighterna är i den här viktklassen, det finns ingenting att hämta där uppe. Håller du med henne?
Alltså nej, inte riktigt. Jag menar, alltså jag tycker det finns ändå fighters på väg upp i den divisionen som förtjänar en chans lika mycket som Peña, kan jag tycka. Jag menar, vi har ju Ketlin Vieira på andra plats i rankningen, och sen så har vi Irene Aldana på fjärde. Jag tycker någon av dem, och sen så finns det ju den här tredje Shevchenko-matchen som jag tycker egentligen är typ den sexigaste matchningen av alla möjliga, just för att det är två väldigt stora namn, två väldigt dominanta mästare. Jag såg det också att Peña liksom la ut det här med typ, det står 1-1 nu, och liksom typ, ja, fast den ena ettan är lite mer övertygande än den andra på något sätt. Jag menar, låt oss inte glömma att Peña förlorade den första ronden i första mötet ganska så tydligt. Det kändes liksom verkligen, wow, det här kommer bli en typisk Amanda Nunes-match. Så, nej, alltså Peña gör helt rätt i att jaga en tredje match. Det gör hon, för att, jag menar, det är ju det bästa möjliga för hennes varumärke, för hennes karriär. Men jag tycker inte det är det rättvisa. Liksom. Jag tycker inte vi behöver se ett tredje möte direkt. Detta lämnade liksom inga tvivel på något sätt. Liksom, när du blir sänkt så många gånger och du är så nära på att bli avslutad. Alltså, helt ärligt, hade det varit samma domare i Lewis Pavlovich-matchen, så hade ju detta blivit stoppat. Så nej, jag tycker detta säger ingenting här säger mig att vi måste gärna se en trilogi.
Nej, alltså jag känner det med. Alltså i dagsläget är det ju inte intressant att se de här mötas igen. Men framöver absolut, om Peña vinner sina matcher och fortsätter att visa då att men jag är berättigad i tredje möte, ja. Då tycker jag att det kan bli aktuellt, men just nu så nej. Alltså det var en överkörning. Hon blev skolad, hon blev ägd. Alltså nu vill vi gå vidare, för att det är någonting som är det värsta som finns, det är när man fastnar i det här spåret av rematch. Ja, nu måste vi göra en trilogi. Jag fattar henne. Det är pengar. Det är mycket pengar för henne att stå där uppe igen. Main event och hit och dit. Det är en bra plånbok. Hon måste ju ha fått pay-per-view cuts på den här eftersom att hon var champ. Så jag fattar. Det finns mycket pengar att göra där. Och hon tjänar väl mer än vad någonsin gjort i hela sitt liv bara på den senaste matchen hon gick. Trots att hon förlorade så är ju garanterad en fin procent och redan en fin ingångslön och så vidare. Men nej, just nu så vill vi se det här gå vidare. Men jag vet inte mot vem. Alltså när jag tittar på rankingen, så nu är Juliana Peña nedflyttad, var Ketlin Vieira, Holly Holm, Irene Aldana, Raquel Pennington. Alltså Pennington är ju ointressant. Irene Aldana, de har inte mötts, va? Nej. Måste jag kolla snabbt.
Nej, det har de inte. Det skulle kunna hända. Alltså jag föreslog ju i min Maximum Sports match att boka Holly Holm. För att, låt oss vara ärliga, Holly Holm kommer inte ta sig tillbaka till den där titelutmanarpositionen. Hon är lite av en grindvakt för titelutmanare. Jag tycker Peña behöver två bra vinster. Och om hon ska så snabbt som möjligt för hennes del, liksom för hennes karriär, då behöver hon ett stort namn som Holly Holm liksom i bakom sig. Så jag tycker det börjar där, och sen efter det typ title eliminator mot antingen Vieira eller Aldana, beroende på vem som får titelchans först, någonting sånt. Det är vad jag tycker i alla fall.
Alltså, det finns intressanta matcher att göra. Det gör det ju definitivt. Så jag vet inte, vi får bara se. Men kul att se Amanda Nunes tillbaka, att hon kunde så här krossa alla tvivel och på det sättet hon gjorde det. För hade det här varit en jämn match, då hade det inga tvivel grusats alls. Då hade man bara, men det behövs nog det här tredje mötet ändå. För att verkligen veta, vadå, vi kan ju alla titta tillbaka på rond 3, det var jämnt och hela den biten. Och då hade man suttit i den diskussionen, men här är bara, okej, rond 1, Jack, såklart 2, 3, 4, 5. Ja, men det är såklart. Och då, för mig finns det ingen anledning att boka ett tredje möte nu. Men Peña radda upp vinsterna igen. Och då är det inte omöjligt att hon är där igen och får sitt tredje möte.
Hon är en bra karaktär. Ja. Men låt oss inte. Hey, hon sålde in allt det här ganska bra. Hon är karismatisk, svenska och spanska flytande, liksom, alltså rent objektivt liksom, ser bra ut. Liksom. Hon är lätt att sälja liksom, som fighter. Hon gör rätt. Det är bara liksom. Hade jag varit henne hade jag också direkt försökt plantera frön för en trilogi. Det bara, det kommer inte hända, det var inte värt det. Men ja, hon gör rätt och hon får bara hoppa på hästen igen och liksom försöka få ihop en ny vinstvit.
Ja. Brandon Moreno-matchen. Jag tänker att vi gör lite tvära kast här och hoppar direkt till den andra matchen som var ett interim-möte i flugvikt. Det var Brandon Moreno mot Kai Kara France. Tre ronder. I tredje ronden 4:34 så var det en magisk kroppspark ifrån Brandon Moreno. Och man ser att Kai Kara France bara stänger ner. Kroppen säger stopp, lägg dig ner, gå inte upp, här får du vara. Och ja, återigen så säkrar Brandon Moreno en titel, men denna gången interim-titel. Och nu är det han som kommer att få möta Deveson Figueiredo igen för ett fjärde möte. Men hur tror du den här matchen hade gått om den hade gått till domslut?
Uff. Alltså vi hade ju behövt se två ronder till, men alltså det kändes ju ändå som att KKF, jag gillar det som folk börjar kalla honom, KKF liksom, för att ja, spara tid. Han höll ju verkligen på att komma igång och alltså, jag känner mig lite kluven för att på ett sätt är ingen hemlighet. Jag har alltid förkärlek för mexikanska fighters. Jag vill alltid att de ska vinna. Men det kändes nästan som att vi gick miste om en klassisk femrondare på något sätt. Nästan på något sätt synd att vi inte fick det. Men alltså, vad kan man säga? Alltså, Brandon Moreno, han, då måste göra en film om hans liv. För att han har liksom varit den här underdagen hela sin karriär. Förlorade sin första match i Ultimate Fighter, fick kämpa sig tillbaks till UFC och liksom var inte riktigt någon som folk räknade med, och sen så lyckades ta sig hela vägen till toppen och har nu gått en trilogi mot liksom den mest dominanta i den divisionen någonsin, och i denna matchen liksom börjar starkt och sen precis när han börjar liksom förlora så vänds det. Alltså det, hans liv är verkligen som en Hollywoodfilm. Men jag tycker att James Krause förtjänar verkligen en shoutout. För att jag tycker att Moreno, han har otroligt mycket bra vapen i sin arsenal. Men det känns lite grann som att under James Krause så börjar han sätta ihop allting lite bättre och förfina allting. Om man kollar på vad Krause sa till han precis innan tredje ronden, så sa han avsluta kombinationerna med en spark. Och det ledde till vinsten. Alltså James Krause, han har en jättebra podcast för övrigt. Han är extremt bra analytiker. Även han som fighter, även om han aldrig lyckades verkligen göra det här ordentliga avtrycket i UFC som fighter, så har han faktiskt gått väldigt många bra matcher. Alltså hans förluster är liksom superkontrovers mot Bobby Green, domslut mot Jorge Masvidal, liksom typ hans karriär är också bra och otroligt underskattad, och det känns som att han kan bli nya Trevor Whitman, helt ärligt. Alltså det är höga förväntningar, men jag tycker fan ta mig att han är på väg att bli det. Moreno, han hittar ett sätt att vinna. Liksom. Man kan inte räkna bort honom på något sätt. Och det är bara så jävla kul att se det gå bra för honom. Alltså det är svårt att för ens fighterhjärta att inte smälta lite grann när man ser honom vinna. Man bara vet att han förtjänar det, och liksom hans Lego-grej och hur mycket han älskar sin dotter. Det var så otroligt fint. Synd för Kai Kara-France, som jag tycker har gjort en väldigt bra vändning i UFC. Liksom, verkligen visat att han har börjat. Jag tyckte nästan att hans utveckling har varit mer tydlig än vad Morenos har varit de senaste matcherna på något sätt. Trots det så vann ändå Moreno. Men ja, så fan, denna divisionen har blivit så spännande. Jag älskar att den har sina egna stjärnor och stora namn och rivaliteter. Jag ser verkligen fram emot det fjärde mötet mellan Moreno och Figueiredo.
Ja, så det är inte så mycket att tillägga efter allt du har sagt där. Nej, men det är en imponerande match. Alltså, båda två är väldigt underhållande fighter, så jag tror att vi kommer se Frans och Moreno igen i framtiden. Det skulle inte förvåna mig alls om de här två fighter som tittar ytterligare en gång på ett eller annat sätt. Men jag vill lyfta James Krause, som du ändå var inne på. Jag håller med dig. Det där är en kille som jag tror flyger under radarn på en del, men är en grym coach och en högst underskattad fighter. Jag har alltid tyckt att James Krause, när han har dykt upp på korten för mig, så har jag alltid velat kolla. Dels tycker jag att han verkar vara en väldigt skön person också utanför. Han känns ödmjuk. Det känns som en väldigt så här kille med, verkligen med fötterna på jorden, med en otroligt stor passion till sporten. Jag vet också, vann inte han Ultimate Fighter, eller var det så att han bara gick en final, alltså att han fick fightas på finalkortet? Kan det ha varit så? För han var ju med en Ultimate Fighter.
Det kan vara så. Han vann. Ja, det var den där comeback-säsongen, ja, när de tog alla. Ja, han vann inte den, men han fightades.
Han var med och fightades, och verkligen, men, alltså det var en sån obehaglig misshandel av den andra killen. Som åkte på så sjukligt mycket stryk utav James Krause, och det var verkligen så här. En fighter som är i ett mega flow, som prickar med allt men i princip drar sig undan från allting som den andra skickar. Jättehäftig. Jag måste nästan kolla upp vad den hette. Vänta. Men sa inte han att han typ ville pensionera sig från MMA, James Krause, strax efter det här? Var det inte någon sån där diskussion också?
Jag har ett minne av det, liksom. Men sen så typ avslutar han Warley Alves och säger Joe Moraes, och det är typ, okej, du kan inte gå i pension efter det där. Ja.
Tom Galis, det kan vara att det här är italienskt också, men jag säger Tom Galicio då. Och det var Ultimate Fighter 25-finalen den 7 juli 2017, där vann han ett enhälligt domslut. Men alltså, Tom ska ju bara ha cred för en helt galen haka. Men jag kan också tillägga att det var också den sista matchen som Tom har gått. Han pensionerade sig själv som MMA-fighter efter det. Det visste inte jag. Han är 35 idag. Det betyder att han var 30 år då. Han hade torskat två matcher på rad där. Men den matchen fick honom att packa ihop. Och det kan jag förstå. Mm. För det var obehagligt hur mycket stryk han åkte på i den matchen. Det var verkligen otäckt hur mycket spö han åkte på. Men som sagt, James Krause, högt, högt underskattad, men man märker det. Han börjar coacha fler och fler människor, och det är ju synd om han väljer att packa ihop nu, att så här, I made it, jag gjorde en person champ, så nu går jag vidare. För James Krause, han behöver få vara kvar, och han behöver nog också få komma in och bli det där tredje ögat som just Trevor Whitman, som du nämnde, och även Dean Thomas. Jag hade jättegärna hört, jag hade mer än gärna hört James Krause kommentera matcher åt UFC. Det hade varit, jag tror det hade varit en nivå upp för många av de kommentatorerna. Många kommentatorer som är experter där är i före detta fighters och allting. Men det är också väldigt intressant att höra någon som är fighter men också coach på det sättet som James Krause är. För man får inte glömma att han, samtidigt som, nu tror jag däremot att han har klivit åt sidan från själva fightingen, jag låter det vara osagt, men han har alltså parallellt med sin egen UFC-karriär alltså coachat fighters på hög nivå. Så det är en kille som är en välmeriterad coach, men samtidigt en högst aktiv fighter. Och då snackar vi inte om någon så här obskyra organisationer, utan i UFC. Så det är att bolla dem, ha de två bollarna upp i luften samtidigt, det är, alltså det är, ja, hatten av till James Krause. Riktigt bra gjort, helt enkelt.
Ja, verkligen.
Men vad tycker du om den lilla kontroversen då? Det blev en liten kontrovers efter. Ja, men varför tog de in Davidson Figueiredo där och massa snack i buren har varit efteråt. Hur tyckte du att det där hanterades?
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alltså, jag kan inte säga. Ja, det var väl fine. Alltså nästan lite väntat. Mm. Jag menar, de kommer ju försöka ställa in matchen direkt. Det är hela anledningen till varför det var ett interimbälte. Det var ju för att säkerställa nästa titelutmanare. Det liksom, var det lite klumpigt kanske? Ja, men alltså det är inget. Jag tyckte inte det var de värsta grejer som så.
Nej, inte jag heller. Jag tyckte det var fint från båda också. Jag tycker Brandon Moreno hade ett litet fint tal där. Han bara förlåt för allting jag har gjort och jag vill ändå visa mig som en bättre person och all respekt till det. Jag tyckte båda skötte det väldigt snyggt. Och det vi sa också så här, ja men just nu all fokus är på Brandon Moreno och han ska få njuta. Så jag tycker att det hanterades bra ändå. Jag förstod inte riktigt kanske debatten runt omkring det efter att det skulle vara fel eller inte. Men nej, alltså Brandon Moreno imponerar. Det är verkligen det han gör och det där du säger de borde göra en film om honom. Men min första tanke var, det kommer. Det behöver nog inte ens säga att de borde. Ja. Utan jag är rätt säker på att om inte ett amerikanskt produktionsbolag gör det, tro mig, det kommer komma en film från Mexiko som handlar om Brandon Moreno. För jag tror att han är en inspiration för många. Just det där att försöka, det går inte vägen, men arbeta hårdare och till slut lyckas, det ska inspirera. För mig, han är en sån typ av person, jag sätter honom på i samma fack som Charles Oliveira. Det här att ha de här motgångarna men ändå lyckas vända på det. Att verkligen fortsätta kämpa, fortsätt lära dig och bara fortsätt kriga, kämpa och till slut så kommer du att nå fram. Och han har gjort det. Men nu får vi se om han kan besegra Davidson Figueiredo. Tror du att han gör det i ett fjärde möte?
Alltså, jag erkänner att jag kanske är lite bias i denna analysen. Men jag vill faktiskt säga ja. Alltså, jag tyckte han var inte långt ifrån att göra det senast. Liksom. Jag tycker det var egentligen ett par små justeringar bara som gjorde att han förlorade det domslutet. Och han är fortfarande ganska ung. Alltså, typ, herregud, Brandon Moreno, han är 28. Så han typ håller på att komma in i sin prime nu. Medan Figueiredo, vad är han typ 34? Ja, 34. Alltså 34 i flygvikt. Vi vet att han har redan haft problem med klara vikten. Alltså, eller inte klara vikten, men han har haft liksom problem med viktnedgången. Han har ju sett ut som ett jävla skelett när han stått på vågen ibland. Jag känner att Moreno, han har otroligt bra momentum. Han har hållit sig mer aktiv. Det bara känns som att han utvecklas lite mer. Jag tror att så länge som han fightas smartare än han gjorde förra matchen så tror jag han kan göra det faktiskt. Det kommer inte vara lätt. Alltså Figueiredo är en tuff jävel. Alltså verkligen, han är tuff för vem som helst i den divisionen. Men jag gillar faktiskt Morenos chanser där. Jag tror han kan kamma hem ett domslut.
Jag ser fram emot den matchen. Jag tycker de matcherna de har bjudit på hittills har ju varit väldigt, väldigt underhållande. Vi gör så här, vi hoppar förbi en match nu och hoppar direkt till flugvikten. Och då pratar jag såklart om Alexandre Pantoja mot Alex Perez. 91 sekunder, bokstavligen. Sen var det submission neck crank. Alexandre Pantoja, jag har aldrig sett honom komma ut i första ronden på det här sättet. Det var som att det brann om fötterna på den killen och stormar Perez. Nu ska jag bara kolla för Perez har varit borta från buren också. Vänta, Ja, exakt, han har varit borta i nästan två år. Nästan två år har han varit borta. Och den stormen som Pantoja kom med, det var en sån här, jag ska avsluta den här killen, ge mig titelmatchen, jag struntar i vem som vinner där uppe. Nu det är min tur nu. Vad var din tanke om Pantoja?
Alltså det faktiskt, det är en väldigt bra, alltså ja, det kändes som att han ville sådär gottgöra tiden han har varit borta. Mm. Och alltså verkligen, fick det att se enkelt ut. Ja. Jag kan tycka, nu är det visserligen divisionens elit, men alltså Perez har ju fastnat i ett par snabba submissions nu i första ronden. Inte för att ta någonting ifrån Pantoja, jag tror snart att det är i så fall Pantoja som har hittat en svaghet i sin motståndares game och utnyttjat det, vilket är den smarta grejen att göra. Men ja, alltså, jag tycker att Pantoja har varit förmodligen den mest underskattade killen i hela denna divisionen under ett bra par år. Alltså, hans senaste två förluster är domslut mot Askarov och Davison Figueiredo, vilket är liksom elitfighters. Annars så har han bara slagit liksom bra killar. Wilson Reyes, Matt Schnell, Manel Kapp, Brandon Royval och nu Alex Perez. Pantoja har ju verkligen gjort allting jag tycker man kan förvänta sig av en fighter för att säkra nästa chans. Alltså, det är ju bara att det var interimmatch mellan Moreno och KKF som verkligen säkerställde det. Men jag tycker att Pantoja borde inte behöva göra mer än att vänta efter detta. Enda grejen är att vi vet att UFC oftast inte riktigt gillar det. De vill gärna att fighters håller sig aktiva. Men jag tycker att Pantoja har förtjänat nästa chans på titeln. Liksom, han har mött både Moreno och Figueiredo. Så det finns liksom lite av en inbyggd story där. Liksom, jag tycker han... Han gjorde allting så bra som möjligt. Han lämnade liksom inga tvivel. Fick vi se nya vapen? Sådär. Fick vi se en stor utveckling? Nej, det kan jag väl inte påstå, men det behöver man faktiskt inte göra varenda gång. Jag tycker han har varit så pass bra i sina senaste matcher att jag tycker jag hade inte klagat om han bara väntar på nästa chans.
Nej, jag gör inte heller det. Det beror väl på hur snabbt de väljer att boka returmötet då mellan mästaren och interimmästaren. Men han ska ju definitivt ha den positionen. Det tycker jag ju utan någon form av tvekan så är det ju Pantoja vi vill se. Och speciellt efter alltså sättet han vann på också. Det gör ju att man bara känner att men ge han den där möjligheten. Han är ju rankad tvåa. Vi har Brandon Moreno nu som intrin, så han står ju verkligen där på tur. Frans har förlorat. Nej, men jag gillar inte att säga att man ska sitta ut och vänta ut möjligheten. Det beror väl på hur lång tid det tar innan de bokar det här returmötet, när det är det fjärde mötet mellan mästarna. Men om det bokas relativt snabbt, då tycker jag nog bara att Pantoja ska träna. Och träna mer och sen är det dags bara slipa på det sista och göra sig redo för sin första titelchans helt enkelt.
Om de ska ha en sådär ersättare beredd som de har haft för många titelmatcher, så det finns ju ingen bättre än Pantoja.
Ja.
Så han borde förmodligen se till att hålla sig i form, inte fira för hårt. Och jag var beredd, för att hade jag varit UFC så hade jag bett han vara redo och bett han klara vikt för säkerhets skull.
Ja. 100%, det tycker jag också. Tungviktarna. Det var nog mer prat om det var kontrovers eller inte. Det gick ju väldigt snabbt. Så jag kommer börja med mitt eget lilla uttalande där då. 55 sekunder. Det var det som krävdes för Pavlovic för att få det avslutat. Dan Mergliara hoppar in och bryter. Han anser att det är över. Derek Lewis flyger upp väldigt snabbt, är såklart frustrerad, besviken. Dana White säger själv, det är ingen diskussion om att det där var ett för tidigt stopp. Jag håller med Dana. Det är ett för tidigt stopp. Men samtidigt så tror jag att den här matchen hade ändå brytits vid 1.05 eller 1.10 eller 1.15 och det hade fortfarande varit Pavlovic som var segrare. Det blir min tanke i alla fall. Jag tycker inte att vi såg något speciellt från Lewis mer än att han var den som blev prickad mest och han var den som blev vobbligast eller vinglade till mest. Vad tycker du själv?
Ja, jag tycker också det. Att jag tyckte det var ett för tidigt stopp. Men sen så tror jag ändå att rätt fighter vann i slutändan. Jag tror inte vi blev rånade på någon historisk vändning på något sätt. Och jag tycker det är synd, för att det blir liksom... Hey, Pavlovic förtjänar cred för den mest imponerande och största vinsten i sin karriär. Men allt snack handlar om Dan Migliotta och stoppet liksom. Och jag tycker att jag blev faktiskt förvånad av Migliotta, som om man är insatt MMA-fan så vet man att Derek Lewis, han är lite lurig. Alltså, herregud, Volkov-matchen. Och Dos Santos-matchen också, där visserligen han förlorade, men det var en sekvens där han blev frontsparkad och så kyrade han ihop som att han var jätteskadad. Men så var det som den memen, call an ambulance, but not for me. Mm. Liksom, när han, alltså, ibland så fejkar han lite och han har, hur ska jag säga detta utan att typ låta taskig, men han har inte ett väldigt komponerat kroppsspråk i buren. Han tar inte slag på liksom ett jättefint sätt. Det ser inte så liksom, det ser många gånger farligare ut än vad det förmodligen egentligen är. Mm. Och jag tycker man får ju ta lite grann en fight, alltså kunskap om en fighter i åtanke när man liksom ska döma också. Jag tyckte att med kunskapen av vad Derek Lewis är för slags fighter, så ge han en liten chans att kunna resa på sig. Jag hade varit helt okej om Pavlovic fick in typ två slag till när Lewis hade åkt ner. Och där, fine, liksom, det räcker. Men just det här att han inte fick chansen att liksom bara säkerställa att han kommer inte lämna marken. Det är det som känns lite surt bara. Och det är riktigt synd för Derek Lewis, som har förlorat 3 matcher via avslut i sin hemdelstat av Texas. Ah, det kan inte vara kul, och det är ju såklart där, alltså, en av anledningarna till varför fansen buade sönder Pavlovic som att han var fan släkt med Harvey Weinstein eller någonting. Det var synd, för att Pavlovic förtjänar inte det där. Och sen att stoppet gjorde ju ännu mer. Det är synd, för att jag tyckte att Pavlovic visade ändå att han är en kraft att räkna med i tungvikt. Jag tror att vi har nog båda två varit lite kritiska mot tungvikt, att det är en ganska gles division som saknar lite av de här stigande talangerna. Det finns ju såklart de som till exempel Gunn och Aspinall. Men Pavlovic är en sån som typ är liksom någon nivå ner men på väg upp, och han visade det här. Och jag har lite intressant statistik för dig också, Paul. Att visste du att den enda som har längre reach än Pavlovic är John Jones?
Nej, det visste jag inte.
Ja, han har den näst längsta reachen i UFC på 213 centimeter.
Ja, det är inte dåligt.
Alltså. Så han kan göra en hel del skada i tungvikt. Han kanske blir den fighter som vissa av oss kanske trodde att Volkov skulle bli, liksom den här nästa stora ryska tungviktaren. Volkov har ju haft lite blandade resultat. Han har kanske förtjänat lite. Han har kanske fått lite för mycket kritik, men alltså just nu ser Pavlovic ut att köra över allihopa. Jag menar, 4 raka vinster. Varenda en på avslut i den första ronden. De 2 senaste är mot rankat motstånd. Han gör allting rätt. Jag blir inte förvånad om han fightar som i titeln nästa år.
Nej, inte mig heller. När vi ändå är inne på lite siffror, så Derek Lewis träffade med 4 av 6 skickade. Pavlovic 15 av 24. Så det säger ganska mycket om den minuten. Började ju väldigt, väldigt snabbt. Nej, alltså jag börjar också bli lite mer och mer imponerad av Sergej Pavlovic, måste jag säga. Och speciellt sättet han hanterar den här matchen. Alltså killen har 16 vinster och en endaste förlust. Och hans förlust, ja, det är Overeem, just det. Det var det. Overeem med hans debut, det var det vi pratade om. Så var det, första ronden. Efter det Marcelo Gomery, Screams, Shamil Abdurakhimov och nu Derek Lewis. Alltså det är ingen dålig. Han jobbar sig verkligen upp i rankingen på rätt sätt. Och har nu då 4 vinster i... Ja, den jobbigaste viktklassen att vara i, där alla har verkligen, där alla har bomber i händerna. Men nej, jag blir inte heller förvånad om vi ser honom fighta som titeln snart. Jag ska bara se var han ligger i rankingen. Sergej Pavlovic. Han hoppar upp 6 platser. Han är 5:a nu. Och Derek Lewis ramlade ner till plats 7. Så det är många som har fallit ner där bakom också som har fått backa ett steg. Så han är i topp 5. He's officially in top 5. Det är inte dåligt framför sig Curtis Blade, Tsubasa, Miocic, Gan. Ja.
Nej, han trängde sig före Tom Aspinall. Mm. Alltså det är ändå lite Grand Theft hype på Pavlovic. Alltså,
förmodligen för
det är så synd att ingen snackar om han lika mycket som Dan Meriliade. Det är så synd.
Nej. Nej, och det är ju synd. Alltså, det är en kille som hoppar upp 6 platser och jag tror att det är nog dags att lyfta det lite mer. För jag menar så här, det finns kontroverser. Alltså det finns absolut kontroverser och det finns gånger där jag känner så här, åh, det här var på tok för tidigt och hela den biten och nej, hur kunde det här ske? Men här, jag tycker ändå att visst, det pågick en minut. Vi har sett fantastiska vändningar och jag kollade på Contender Series alldeles nyss här på morgonen som hade en helt magisk vändning som du bara måste kolla in sen, för det kan vara en av de sjukaste vändningarna jag sett i hela mitt liv typ. I alla fall just nu för att jag är så präglad av just den. Så att det är lite motsägelsefullt med att säga efter att ha sett den vändningen så här, ah, men det hade inte hänt på något annat sätt. Men jag säger nog det ändå, för att här har vi ändå en kille som har varit väldigt länge nu i tungvikten, och då syftar jag just på Derek Lewis. Han har varit i sina krig, han har åkt på sina avslut och hela den biten. Och vi har pratat om powerbaren så många gånger, den tar till slut slut. Och jag tror att det är det som börjar hända med Derek Lewis. Om man nu ska snacka om någon form av ritning eller blueprint på hur man besegrar honom, det kanske är att bara tokstorma honom på en gång. Att inte ge honom en chans att hitta sin udda rytm i det här, utan bara rakt på chansa. Man slänger ut allt man har direkt bara, boom. Men jag vet inte, jag har svårt att se att han hade kunnat vända det där ändå. Jag fattar kontroversen, jag gör det, men jag tycker nog ändå inte att det är så kontroversiellt som vissa kanske har velat göra det.
Jag håller med där. Alltså det var ett för tidigt stopp, men det, jag tycker inte att det ändrade matchens utgång sådär. Alltså jag tror att på ett sätt så sparade det Derek Lewis ett par extra slag. Och det är liksom synd att det blev lite så här tvetydigt mot slutet, men ja, alltså rätt fighter vann. Alltså kom igen, Pavlovic hade kammat hem detta förr eller senare. Och ja, han förtjänar fokuset. Mm. Det är väl det jag mest vill säga. Att liksom, man kan säga vad man vill om stoppet, men jag tycker vi ska börja säga lite mer om Pavlovic, för att han har verkligen gjort nog för att förtjäna liksom diskussioner om framtida titelutmanare, speciellt nu när Aspinall är borta på obestämd tid med knäskada. Det liksom, nu finns det lite av ett vakuum där i toppen. Och det fyller Pavlovic perfekt.
Och jag tycker att Pavlovic gör jobbet. Det är det som är grejen. Han gör ju jobbet. Han verkligen jobbar. Och det är tråkigt då att det här blir konversationen. Men vi har ju satt matcher också där det har blivit kontroversiella domslut. Och de har bokats igen. Och de har ofta slutats exakt likadant. En som jag minns är just Sabah Houmasi mot... Åh, vad hette han? Sabah Houmasi mot...
Oh, ja,
du vet vad jag menar. Vad fan han heter?
Yeah.
Det är också något så här typ
Abdul Razak.
Just det, exakt. Abdul Razak, precis. Al-Hassan, så var det. Och det vart en kontrovers. Och såklart Houmasi, det hade gått på ett annat sätt. Men jag tror det slutade typ nästan i exakt samma tid i första ronden också. Och det var återigen bara ett brutalt avslut. Ännu en gång, med den här killen sov Houmasi till skillnaden mot innan. Och jag tror att det här skulle vara liknande. Det kanske tar en minut längre, men jag tror ändå att det är Pavlovic som kommer att vinna ifall de möts igen. Och jag tror tyvärr, jag vill inte säga att Derek Lewis är slut, men jag tror att han börjar närma sig sin liksom, sista kapitlet i hans UFC-karriär börjar nog närma sig, skulle jag säga. Jag måste bara dubbelkolla ålder här nu på Derek Lewis, jag inte säger för mycket. Han är 37, och det var det jag misstänkte. Han är äldre och han är på sin karriärs höst. När det kommer till MMA så börjar han närma sig den officiella 60-årsåldern och har inte så många år kvar liksom, när vi ändå har gjort jämförelse med 100 år och så. Men han har också gått mycket. Alltså, man får inte glömma, han har varit inne i 36 eller 37 stycken MMA-matcher totalt. Han har vunnit 26, förlorat 10 och har en no-contest där. Det är ingen dålig karriär. Han har fått möjligheten att fighta som titeln. Det gick inte vägen. Men jag tror ändå att när förlusterna börjar raddas upp på det här sättet. Han vann mot Chris Daukes, men då kan man också säga, okej, men vem är Chris Daukes nu? Om vi börjar jämföra med alla andra han har varit där inne mot. Om vi jämför med Gan eller Tsubasa eller nu Pavlovic eller Curtis Blades har vunnit mot, det är grymt. Alltså det är jättebra, han har verkligen bra prestationer där inne. Men jag tror ändå att det är, i den åldern, det börjar närma sig sitt slut. Och när knockarna börjar raddas upp på det här sättet, då får vi se. Han kommer kunna bli en gatekeeper. Och han kommer definitivt kunna spöa folk. Som sagt, jag säger inte att han är slut. Jag säger inte att karriären är över. Men han är i det sista kapitlet av sin karriär. Det är nog där jag ser Derrick Lewis. Han kommer inte ta sig till en titelchans till. Jag tror att han är för gammal för det. Och för varje år som går nu så minskas de möjligheterna. Kan han bli en Olinex som stannar där och möter de som är gatekeeper topp 15? Ja, absolut. Det kan han. Vi får se. Men Pavlovic förtjänar mer hype efter den här vinsten. Det tycker jag absolut.
Mm. Oh, yeah. Ja, definitivt. Jag vill faktiskt se Pavlovic direkt mot Curtis Blades. För ja. Att liksom hela situationen i topp känns ju liksom lite oklar, och Gunn mot Tuivasa känns ju liksom som en inofficiell title eliminator på något sätt.
Ja.
Blades, jag menar, det är svårt att tänka typ att det han gjorde mot Tom Aspinall var nog för att säkra en titelchans. Det var 15 sekunder och sen begick Aspinalls knä självmord. Mm. Liksom, det är inte det, det får mig inte att tänka, wow, jag måste se Blades mot alltså få en titelchans efter detta. Men jag tycker att rankningsmässigt, fullständigt logiskt, nummer 4 mot nummer 5, båda två liksom på väg upp. Jag tycker den där matchen är logisk, för att liksom om Curtis Blades ska visa, jo, jag är faktiskt den rätta titelutmanaren. Finns det ett bättre sätt att bevisa det än liksom stoppa den här nya heta ryssen i tungvikt som har kört över alla i sin väg? Alltså det är ju perfekt statement att göra, tycker jag.
100%. 100%. Så nu får vi bara se till att de här matcherna bokas så att vi får se dem utspelas och se om han kan ta sig hela vägen. Mm-hmm. Första matchen på huvudkortet. Anthony Smith mot Magomed Ankalaev. He's been in, jag vet inte hur många MMA matches, but he's never been into a fight, sa Anthony Smith strax innan de skulle kliva in. Och han har haft dem där i kommentarerna. Han sa liknande grejer om John Jones också, vet jag, Anthony Smith. Och sen gick det som det gick. Jag gillar Anthony Smith väldigt mycket. Jag fick träffa honom när han var här i Sverige, och det känns som en lite person som mig, väldigt djup människa, gillar att tänka, fina tankar om livet, och har gjort en otrolig resa som individ. Vilket är jätteintressant. Men den här gången, det gick inte vägen alls. Jag hoppas att du här har fördjupat lite i den skadan och vad det är som har skett med Anthony Smith. För att han sa själv att han hade brytit foten, anken. Vad var det som hade hänt?
Ja, så det faktiskt idag var när jag fick bekräftelse. Och det är faktiskt Dana White själv som har bekräftat det. Det finns en fraktur i hans ben vid anken som var svår att märka först. Det var därför... Jag tror att ursprungligen så dementerades uppgiften om att det skulle vara något slags benbrott eller fraktur. Men det har visat sig nu vara det. Det var bara svårt att hitta frakturen. Så, och Dana White säger att det förmodligen kommer kräva operation. Och jag menar, låt oss vara ärliga. Nu när det känns som att divisionen börjar komma igång lite grann. Mardrömsscenario för Smith som kommer vara borta i minst ett halvår. Alltså så som jag ser det, allra bästa scenariot är ett halvår. Och vid det läget, vem vet vem mästaren är? Vem vet var Ankalaev och Paul Craig och Jamal Hill, liksom de här som ändå är lite på väg upp, Nicolai Negomeriano, vem vet var de här är om ett halvår eller 8 månader? Så det är synd, jag tyckte att jag blev inte hypad för någon av de här två fightersarna tyvärr. Smith, han är, jag håller med dig, han är karismatisk, jag gillar honom som person och som analytiker. När han har varit med på liksom ESPN och sånt och som analytiker, jag tycker han gör ett väldigt, väldigt bra jobb och sådär, men jag tycker han visar samma problem mot liksom de som är lite högre upp, och jag tycker att hans kropp börjar... Han har gått liksom, vad är det, typ 50 matcher eller någonting sånt. 50 matcher vid 34 års ålder. Du har gått många, många krig. Unge man kan jag inte ens säga, för han är äldre än mig. Liksom, så, förluster i 3 av sina 6 senaste. Alltså, jag hatar att säga det. För att det är liksom synd. Han är en av de sista i typ gamla gardet som är kvar i lättvingvikt, men jag tror att detta är lite inofficiellt början på slutet av Anthony Smiths karriär, för att jag kan inte se han återta en topposition i divisionen efter detta. Jag tror att divisionen kommer passera honom. Och de som han har slagit på sistone, det är inga killar i toppen. Han har visat samma problem så fort han möter någon lite högre rankad. Och jag har svårt att se honom ta någon annan i topp 5 just nu. Så ja, vi kanske ser Anthony Smith igen, men jag tror att vi kommer nog aldrig se honom i en stor, jättebetydelsefull match, åtminstone inte för honom. I så fall är det för att han är grindvakten till topp 5 för någon ung, hungrig talang.
Magomed Ankalaev har nu skickats upp en plats. Han är numera rankad 3. Han gick precis som Alexander Rakic. Vem borde han möta? Amos Blažević.
Jag gillar Blažević-matchen, för jag tycker alltså Ankalaev har det här problemet ganska återkommande, att han övertygar inte.
Nej.
Visst, nu fick han ett avslut, men det var ju det mest ljumna avslutet man kan be om egentligen. Och hans två matcher innan detta, alltså herregud, det var ju ett sömnpiller mot Thiago Santos, samma mot Volkan. Jag tycker att Ankalaev inte haft den här övertygande vinsten på ganska länge. Och ja, helt ärligt, han har den längsta vinstsviten i divisionen. Det finns ingen som kan liksom säga att de har 9 raka vinster just nu. Men homie, du måste övertyga i de där vinsterna. Jag är inte övertygad. Jag tycker att om han kan ta sig förbi Jan Blažević, då har han verkligen förtjänat det. Och samma sak för Jan Blažević. Om han kan sätta stopp för Ankalaev, då har han verkligen säkrat en returmatch om titeln. Så ja, jag tycker de två borde mötas.
Får bara hoppas att de bokar det, för det är en match jag gärna skulle vilja se. För det är väl inte officiellt att Glover och Prohaska ska mötas, utan det är något som de båda vill än så länge, va? Men det har väl inte blivit så här, ja det blir dem.
Mm. Ja, det är nog inte officiellt, men det verkar som att den matchen förmodligen kommer hända på grund av hur alltså vilket mainstream-värde den första hade, liksom så stor som den blev, så mina indikationer är på att den matchen kommer hända. Och jag kan tycka det är väl ändå rättfärdigt. Jag tror både Glover och Jiri var kanske lite slarviga än vad de borde ha varit. Så jag ser gärna en returmatch. Jag tycker båda två förtjänade det efter de 5 ronderna de bjöd på senast. Och sen under den tiden så kan vi säkerställa en konkret, rättvis titelutmanare.
Och jag tror också, det var så kul i Embedded, för då sa väl Teixeira, han hade satt upp affischer och han var 2 affischer ifrån en vägg. Så det var den här matchen, alltså hans senaste med Jiri, en affisch till, sen är han klar. Han hade sagt till sig själv för länge sedan att när den här väggen är full med UFC-posters där jag har gått matcher, då pensionerar jag mig. Och han bara, got 2 more! Det var 2 till och det var den här och sen var det en sista. Och det skulle ju vara så fint om det fick bli den sista titelmatch för han. Och det skulle vara helt galet om han vann den. För då tror jag att han på riktigt också skulle pensionera sig. Kanske. Han sa att han kanske fortsätter. Men det hade ju varit verkligen så att det klockrena sig. Det var en slarvig match sist. Men nu vann jag och nu går jag i pension. Så. Men jag tror också att Jiri vet att han sätter mycket på spel genom att ta den där matchen eftersom att han ändå vann. Så jag tror att jag tror att vi kommer få se en annan match den gången, tror jag. Och bara rent så där nu så tror jag nog att Jiri tar den, om jag ska tippa här och i den här.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag måste fan göra djupare analys för att kunna räkna ut det där, om man ska vara ärlig. Jiri har hål i stort sett allting. Jag tycker både Blažević och Ankalaev är sådana som har potential för att hitta de där svagheterna. Så Jag vet inte, jag måste kolla lite, göra lite mer research innan jag är beredd att verkligen uttala mig där.
Ja, spännande i alla fall. Jag kan vara ärlig, eftersom att jag hade en liten paus förra veckan, så jag har sett typ en eller två stycken matcher på underkortet. Men är det någon som du känner att vi bör ta upp innan vi går vidare till nästa avsnitt?
Drew Dober tycker jag är värd att nämna.
Ja,
du har ju sagt det. Du har ju sagt det bra ett par gånger, att lättvikt är en sån division där det finns en topp 15 utanför topp 15, och Drew Dober är utan tvekan en av dem där som gör exakt det han behöver, liksom, vilket kanske låter lite osexigt, men just nu så behövde han liksom säkerställa sin plats liksom precis utanför den officiella topp 15. Två raka TKO-vinster är exakt vad som behövs mot en egentligen hyfsat farlig fighter som hade kunnat ge honom problem på marken, men Drew Dober gjorde väldigt snyggt jobb på att stoppa Rafael Alves. Jag vet inte om du har något du vill lägga till där när jag nämner den andra fighten.
Bra match. Alltså jag gillar Drew Dober. Mm. Jag tycker det är en väldigt underhållande fighter, och han är också en sån, han är villig att ta de här lite galna matcherna ibland som ingen tar, typ som när han mötte Makhachev. Så han är villig att kliva in och ta de här riskerna. Han älskar att vara där inne. Och det är så tydligt på honom. Han skapar de här jobbiga slagsmålen med sina motståndare. Han är en fighters fighter. Jag är ett fan av Drew Dober helt enkelt. Även om han inte har tagit sig upp dit där man kanske tycker att han, eller jag kanske inte tycker att han bör vara. Men jag gillar honom. Så fort han dyker upp på ett kort, då är det kul. Jag vet när jag kommenterar också, det kunde vara sena nätter och det var jobbigt. Man var ruskigt trött och ibland kanske det var tre sömnpiller matcher på rad och klockan hade slagit fyra. Men sen visste man att nästa match är Drew Dober, och det är så här, jag behöver inte kaffe för att han kommer vara som 10 koppar kaffe. Man kommer igång. Det spelar ingen roll om motståndaren inte vill slåss. Drew Dober kommer tvinga dig in i en fight, och det kommer vara en så kallad dogfight när han kliver in. Och, nej, summering bara, jag är ett fan av Dober. Jag kommer kolla alla hans matcher. Jag kommer alltid att titta på honom. Jag tycker han är superunderhållande. Han är en rolig fighter att liksom följa när det kommer till UFC-matcher helt enkelt.
Ja, jag håller med. Det är han verkligen. Alltså bara hans match mot Brad Riddell där typ, helt ärligt, han hade kunnat sega till det lite mer och köra lite mer grappling. Och han gjorde bra inledningsvis i den där första ronden mot Riddell, innan Riddell så där liksom gjorde några justeringar. Dober, jag tycker han är den killen som visar vem som ska tillhöra den riktiga topp 15. Yeah. För att liksom hans tre senaste förluster, Brad Riddell, Islam Makhachev, Beneil Dariush. Hans senaste vinster, Nasrat Haqparast, Alexander Hernandez, Terence McKinney och nu Rafael Alves. Han är precis utanför den där topp 15. Och han gör typ ett viktigt jobb i divisionens ekosystem. Ingen av oss ser nog honom som en framtida mästare, men han är en underhållande fighter, och jag tror de flesta fans som kommer vilja kolla när han dyker upp på kortet.
Ja. Om ni inte är det, börja titta på Drew Dobers matcher. Vad väntar ni på?
Yeah.
Vilken match var det mer?
Jag kan säga att jag blev överraskad av Hamdi Abdelwahab, som för det första blev den första egyptiern i UFC. Slog Dante Almeida, jag trodde inte han skulle göra det. Fan, ändå bra kondis för den fysiken. Fysisk bäst, alltså en riktig djurig fighter. Nu var det liksom inte wowigt motstånd sådär, och han kom in på kort notis. Så ja, alltså intressant fighter där.
Ja, för du trodde att han skulle torska, kommer jag ihåg.
Ja, precis. Jag trodde inte han skulle klara sig där, men I stand corrected. Jag måste bara korrekta mitt kylskåp lite snabbt också. Ursäkta.
Absolut. Jag kom på också att jag hade sett en match till, så jag berättar i hemlighet här nu medan han har fixat sitt kylskåp. Det var Orion Cozy mot Blood Diamond som åkte på förlust igen. Den hann jag se, för sen la jag mig för natten, så den hann jag kolla på innan. Men jag hann dessvärre inte titta de andra. Jag har varit ute och vandrat och gjort lite allt mer och försökt ta en paus bara. Få lite semester. Men tungt för Blood Diamond som återigen åker på en UFC-förlust. Och, ja, mycket hype, men dessvärre har han inte levererat, och jag tror nog att han riskerar att... han blir nog klippt nu, tror jag. Jag menar, den första var en sub i rondett. Mm. Nu förlorar han ett enhälligt domslut i första, eller i förlorat enhälligt domslut. Och det är inte jättebra. Så även fast det är mycket hype och han tillhör ett bra team, så tror jag det är bra för den här killen att gå någon annanstans. Fightas kanske lite lokalt, Nya Zeeland eller Australien, att han håller sig där en vända, eller kanske fightas i andra organisationer. Och sen efter det, om han lyckas rädda upp vinsterna lite spektakulärt igen, så kanske han kommer tillbaka. Men han är, 34 år gammal och har samma födelsedag som mig, som är den 10 juli. Så får vi se om han pallar eller pallar inte. Och om han lyckas styra upp det här eller ej. Men vad gäller hans motståndare då? Jag kommer inte ihåg om han hade gått en eller fler matcher i UFC. Han har gått två, precis. Båda hade 1-1. Båda hade förlorat varsin match i UFC. Men han vann den här. Så nu får vi se istället vad som händer med Galaxy. Om han lyckas
vinna Orion efter.
Och
Galaxy,
så, precis så var det. Ryan Cozy, om han lyckas vinna sin nästa. Har du hört vad jag sagt? Det kanske du har.
Vad han har sagt?
Nej, vad jag har sagt.
Nej. Ah, ja.
Jag visste inte om du kom in här. Ja, men grymt.
Ah, okej. Okay, ja. Nej, jag håller med. Jag vill för det första säga, alltså, Orion Cusky, alltså det är detta man får när man har föräldrar som gillar astrologi. Men Blood Diamond, förmodligen största floppen från CD Kickboxing. Mm. Och liksom, det är inte jättehårt, för att det är ändå, alltså, att vara största floppen från ett av världens bästa team. Nej. Gör det ändå bättre än många, många andra fighters. Men han är för endimensionell. Han kom till UFC för tidigt. Det är synd, liksom, han är, såvida jag vet, den enda fightern från Zimbabwe som fightats i UFC. Alltså, jag minns att mitt ex som var från Zimbabwe, hon snackade alltid om, var är de fighters från Zimbabwe? Jag bara, det kommer, men ja, det gick inte så bra. Jag skulle säga nästa fighter däremot, Nicolay Negomeriano, jävlar, det där var brutalt, riktigt brutalt. Det där var, vad sa du om min mammas slag, typ, mot buren. Han slog ut Ihor Poterias tandskydd och bara bankade ut honom. Och jag tyckte det är lite konstigt att den här killen har 4 raka vinster, 2 på avslut, och ingen snackar om honom. Han är orankad. Jag har inte hört en person nämna honom som typ potentiell contender sådär i lätt tungvikt. När man kollar på dem som är typ lägre rankade, typ Ryan Spann, Johnny Walker, Dustin Jacoby, Jimmy Crew. Jag gillar Negomeriis chanser mot alla dem. Så jag tycker det är jättekonstigt att den här snubben flyger så totalt under radarn. Jag förstår inte varför. Mer än att han har ett namn som, om man säger fel, så blir man cancelad direkt.
Ja, jag satt och tänkte samma sak. Det kanske är därför. Det kanske är därför.
Man vill inte säga hans namn för snabbt.
Nej, det är ingen
liksom
som vågar än. Jag vågar inte riktigt snacka om det här, för det kan bli missförstånd och they might cancel us. Nej, men skämt åsido, jag ska kolla in den här matchen. Jag hade tänkt göra det idag efter att vi har poddat, så tänkte jag kolla in. I alla fall det som är avslut hade jag tänkt ta en titt på. Mm. Och han står verkligen på listan att kolla upp. För jag vet att de matcherna som jag ändå har sett med honom, jag får med att jag också har kommenterat några matcher med honom, men jag minns att det är lite underhållning ändå. Det är en kille som också gillar att fightas, liksom. Men det kanske är att han har haft lite delade domslut där som har gjort att man kanske avvaktar lite med att prata om han. Men det här kanske är den matchen som får folk att få upp ögonen för han. Och att nu kanske han får ett tuffare test, eftersom att han ändå har då 4 stycken vinster på rad nu i organisationen. Förlorar sin debut, ifall det var någon som undrar. Så 5 matcher totalt i UBC, under de 4 senaste.
Ja, förhoppningsvis får du bara säga, alltså jag ser han gärna mot typ Dustin Jacoby eller typ Brian Spann, någon av dem här nästa. Jag tycker det hade varit roliga matcher. Mm. Drakkar Klose, en till sån fighter som är typ sådär precis utanför den officiella topp 15. Synd, alltså han förlorade ju så mycket tid på den där jävla knuffen från Jeremy Stevens. Han var ju borta i 2 år. Mm. Och han är också en sån kille som, hans enda förluster, David Tamer, Benil Dariush. Och sen de som han ändå slår ut, Bobby Green, Lando Venata, Christos Giagos. Brandon Jenkins och nu Rafa Garcia. Han är också en sån som typ håller de som inte riktigt är redo för den officiella topp 15 borta. Jag tycker vi sätter redan nu Drakkar Close mot Drew Dober. Där har vi Fight of the Night.
Ja, det är en väldigt intressant match. Jag är på. Ta mina pengar. Det vill vi se. Det vill vi se.
Eller hur?
Var det någon mer match eller var vi klara där?
Jag ska bara nämna Michael Morales, alltså obesegrad welterviktare, 14-0. Ser ut att vara, alltså det är bara att den divisionen är ju riktigt, riktigt het, så det är svårt att slå igenom där. Men vi börjar se en del obesegrade welterviktare nu som är väldigt intressanta. Vi har Ian Gary, vi har Michael Morales, vi har såklart Khamzat, vi har Shavkat, vi har Sean Brady. Intressanta grejer som händer i den divisionen. Vi har en väldigt spännande ung generation av welterviktare på väg upp.
Ja, minst sagt. Och jag tror att år 2023 kommer bjuda på magi helt enkelt vad gäller många viktklasser, för gamet förändras. Jag tycker det börjar bli tydligt att vi återigen är in lite så här, det händer, det är konstant. Det är det som är så sjukt med MMA. Det händer grejer hela tiden. Det utvecklas verkligen konstant och jag tror att vi kommer se en samma sport men en annan sport ändå inom några år, för att det hela tiden utvecklas. Så det ska bli intressant att se också, var stannar det? När känner man att nu har MMA blivit det MMA ska vara? Eller kommer det, eller kommer det vara ett konstant liksom växande flöde, om man säger så, att det hela tiden utvecklas? Men spännande. Där, kära vänner, har vi avrundat UFC 277. Så nästa avsnitt, som ni kan hoppa in på direkt, kommer vi att avhandla USP on ESPN 40 som är nu i helgen, Santos versus Hill. Och vi kommer även att prata om Anton Turkal som debuterade i Contender Series förra veckan och prata om vad vi tyckte om den matchen. Så vi hörs där. Tack och hej! Presenting the reigning, defending,